Man kan säga att det finns en skala från 0 till 100. I den ena änden av den skalan, då är man 100% fullt ut människa, human. Allt vi lägger in i det begreppet. I den andra änden, då är man 100% mohammedan.
Nu blir det inte rasist men podcast, en podcast som ganska analyserar och diskuterar Sverigedemokraternas politik, företrädare och ideologi samt närliggande rörelser. Kristoffer Gummesson på länk.
Här är jag.
Från norra Sverige.
Jajamensan.
Antar jag.
Jo, jag är kvar här uppe.
Eller har du varit iväg någonstans och glömt din laddare?
Jag har varit iväg både här och där, men jag har min laddare med i alla fall, så det är skönt.
Det kanske blir något internt
där. Internt för lyssnarna, eller?
Nej, jag vet inte. Nämnde vi det förra gången?
Hackade ja,
jag på hackade. Jag kanske hackade på det att du glömt din laddare innan förra inspelningstillfället.
Mm,
vilket gjordes att det fördröjdes. Så att jag, Magnus S. Bengtsson, som också är med, fast står i en studio i Uppsala, var tvungen att i det kalla vintervädret traska hem med böjt huvud.
Nej, var det så? Vad hemskt. Vilket dåligt samvete jag fick.
Nej, det var inte riktigt så, men det ger en mer poetisk bild av.
Ja, det var en mer effektfull bild.
Hur ser det ut i din värld, Kristoffer Gummesson?
Det är intressant att du frågar det, tycker jag, därför att jag noterade idag att min, ja, jag vet inte om det är Google, verkar börja ha förstått att jag har flyttat till Umeå på något sätt.
Mm-hmm.
För varje gång som vi ska spela in de här podcasterna så gör jag ju en liten googling på, för att komma på ämnen att prata om. Så då brukar jag googla Sverigedemokraterna. Och den här gången så dök det upp en artikel ifrån Umeås Folkblad faktiskt. Jag googlade Sverigedemokraterna, så dök det upp en, nu ska vi se, 3 år gammal artikel ifrån Umeås Folkblad.
Mm-hmm. Du har aldrig funderat på att slå av sådana platstjänster och sådana grejer?
Nej, alltså jag har inte funderat så mycket på det. Jag tror inte att Google har så mycket ut av information om att jag befinner mig i Umeå. Förutom att ge mig nyheter från Umeå just, och det kan ju vara bra.
Google har supermycket ut av din information.
Jo, det är möjligt.
Så kallad big data, sånt modeord just nu. Vi behöver inte gå in på det närmare kanske. Eller det kan vi göra i och för sig. Det är ju superintressant.
Men
det är ju all information som de här stora tjänsterna samlar in om dig. Till exempel Facebook, när du likar och gillar. Och kartlägger man lite vad du tycker om för olika saker. Och sen så kan man samla ihop all den datan om hur mycket människor som helst. Och sen så kan man göra statistik på det och se mönster och kunna sälja den vidare.
Alltså jag vet ju att du är rätt, och jag har också läst en massa dystopiska artiklar om det här.
Det behöver nödvändigtvis inte vara dystopiskt, utan det är bara fenomenet kallas big data. Det är okay. Liksom,
men de artiklar jag har läst har varit dystopiska, jag orkar bara inte bry mig.
Okay. Ja, det fascinerande med det är väl att det är för första gången någonsin i mänsklighetens historia som man kan samla in så ofantligt mycket information om människor som kan användas till olika saker givetvis.
Ja, alltså det är superfascinerande, men inte fascinerande nog för att jag ska sätta mig ner och försöka lista ut hur man stänger av platstjänsten.
Vet du, ett tips är, köp en ny dator, koppla inte upp den till nätet.
Det låter ju helt hopplöst.
Ja, eller bli någon form av säkerhetsexpert inom IT. Det kan vara en bra idé också. Det är de två vägarna du kan gå.
All right.
Men
i alla fall, i den här 3 år gamla artikeln som dök upp i Umeås Folkblad, det handlar om en tjej som heter Felicia Eriksson. Känner du till henne?
Nej.
Hon var första namn på Sverigedemokraternas lista till kommunfullmäktige inför förra valet då. Jag tyckte att den var, alltså den var lite lustig i stort. Hon försöker förklara till exempel vilka frågor det är hon vill driva. Mm. Om det finns något som är extra viktigt. Och då så säger hon, ja, det står ju 3 kärnfrågor på hemsidan. exempelvis. Men höjdpunkten i den här artikeln är när hon får frågan: vad tror du om era chanser att ta mandat i Umeå? Då säger hon: vi siktar ju på en fördubbling. Går det riktigt bra kanske det kan bli en tredubbling. Men det mest realistiska är en fördubbling. Och då frågar reportern: en fördubbling mot förra? Du menar antalet röster? Nej, antal mandat då. Men ni fick ju inga mandat då. Och då svarar hon: nej, då blir det ju... Vi siktar alltså på 2 och uppåt. Vi siktar ju ändå på att det ska bli några. Det tror vi är rimligt.
Nu ska man inte håna människors mattekunskaper, men jag förmår att 0 × 2 blir 0.
Ja, det blir det. Och även 0 × 3 då blir också 0, även fast det betraktade hon som en lite orealistisk förhoppning.
Mm. Ja, nej, men mycket spännande. Jag måste bara säga det, för du gled tillbaka till ditt ämne när jag försökte lägga beslag på ämnet.
Ja, det kändes väl inte mer än rätt.
Nej.
Det är en huggsexa i den här podden.
Såklart. Mord. Som alltid. Jo, det jag tänkte säga var att just det här fenomenet big data, det är otroligt fascinerande i den politiska världen och inte minst inför kommande val och nu de tidigare senare valen liksom. För det är ju inte bara till exempel företag eller andra som kan använda den här informationen, utan det är ju utmärkt för politiska partier och politiska rörelser att använda sig av.
Just det.
Vi kan...
Jag hörde...
Jag får återkomma till det ämnet, kanske. Mm.
Ja, men det är rätt intressant. Det har kanske inte riktigt exakt med det att göra, men jag var på en föreläsning i samband med mitt jobb som handlade om digitaliseringen och hur det påverkar politiken. Och då så fick jag höra ett exempel om hur Donald Trump arbetade under valrörelsen med så att säga riktade kampanjer på sociala medier.
Mm, exakt, ja.
Man skulle ju kunna tänka sig att en politisk kandidat, när man ska marknadsföra sig på sociala medier, väljer att rikta in sig mot områden där man själv är stark eller mot områden där man är svag för att försöka övertala människor att trots allt rösta på en själv. Det var inte Donald Trumps taktik, utan det han gjorde det var att han riktade in sig på demografiska och geografiska områden där han uppfattade som att han inte hade en chans ändå.
Mm.
Men han gjorde inte någon reklam för sin egen politik, utan han i de områdena så skickade han bara ut propagandavideos om Hillary Clinton och att hon satt i knät på den finansiella eliten så att säga. Målet var helt enkelt att man skulle få de här människorna att stanna hemma, att de inte skulle gå och rösta alls, för han förstod att de ändå inte skulle gå och rösta på honom. Så det handlade helt enkelt bara om att diskreditera Hillary Clinton till den punkten att folk kände att det finns ingen bra kandidat.
Mm. Men alltså man kan ju kika, det finns ju liknande fenomen i Sverige såklart, och det partiet som kanske är allra flitigast användande av den här metoden är ju det partiet som vi oftast brukar prata om, med Sverigedemokraterna, då man målar ut de två andra största partierna som huvudfiender plus medierna liksom.
Just det.
Och det är ju inget annat än ren smutskastningskampanj.
Jo, precis. Men det intressanta hade ju varit...
Av mer amerikanskt snitt då.
Ja, men det intressanta... En motsvarande taktik hade i så fall varit att Sverigedemokraterna riktar in sig på att exempelvis Hornsgatan i Stockholm.
Mm.
Där man tänker sig att människor i regel är väldigt så här storstadsvänster. Och då försöker smeta högeretablissemang på Socialdemokraterna typ.
Ja, just det.
För då skulle, och kanske att man då skulle kunna förmå så många människor som möjligt att rösta på exempelvis Fi och hoppas att det ändå inte räcker för att Fi ska komma in i riksdagen. Då har man ju så att säga neutraliserat ganska många väljare som man vet att man ändå inte hade fått själv.
Det är smart. Det är smart.
Mm.
Jag måste ju vara lite intellektuellt hederlig här också och påpeka det att det är ganska många som ändå har sysslat med den typen av kampanj som riktar sig till att smutskasta andra partier.
Det var ju precis det.
Det är ju så att de flesta partier brukar ju oftast syssla med det gentemot Sverigedemokraterna, även fast jag oftast tycker att den är rimlig och rättvis.
Ja, precis. Och som jag sa, negative campaigning är ju inget nytt i sig. Exakt. Det är mer själva strategin.
Men det är ju, nu vet jag inte, mitt politiska engagemang och de val jag röstat i sträcker ju sig ungefär 10 år tillbaka i tiden. Men jag kan inte minnas att det var så innan Sverigedemokraterna. Att det var väldigt mycket, alltså att det är väldigt mycket negativ campaigning idag i jämförelse.
Ja,
men det kan man alltså, kanske fråga en statsvetare.
Jag menar, det har nog funnits i Sverige innan också, men det har ju varit betydligt mer ovanligt än vad det är i USA. Det ska bli väldigt intressant att se hur den här valrörelsen artar sig när det gäller just den saken. För det känns ju som att det finns potential för att det skulle kunna bli en ganska smutsig valrörelse med tanke på utgångsläget som vi har just nu. Mm. Det skulle vi för övrigt också kunna prata om, den nya SCB:n som kom idag, som ju var väldigt intressant ur flera olika synvinklar.
Mm. Kanske främst då för att Sverigedemokraterna har
tappat en hel del faktiskt, något utav ett ras får man säga.
Från 18 till 14 om jag inte minns fel.
Ja, precis. De är ju nästan nere på samma nivåer som de var efter förra riksdagsvalet nu.
Jag tänker mig, det är ju väldigt svårt att göra den typen av politiska analyser som går ut på opinionsläget. Och jag tänker mig lite som Viktor Bakron gjorde i en sån där, du vet vem Viktor Bakron är?
Ja.
DN-medarbetare som sedan ett halvår tillbaka tror jag det, har gjort såna här små sköna videos. American style, möjligen.
Just det, det är han, ja.
Men han påpekade, han gjorde någon video om alla analyser av opinionen. Just att Sverigedemokraterna kan få så här och så här många procent. Och det beror på om någon väljer att rösta på dem. Jag tycker väl det var den mest klarsynta analysen någonsin. Att det är väljarna som avgör hur det går för dem i valet, så att säga.
Klarsynt eller klischéartat? Man får välja själv.
Jag vet, jag tyckte det var ganska skönt, om inte annat.
Men så här är det. Det är klart att man kan använda sig av data från opinionsundersökningar för att försöka göra någon slags analys inför valet. Det är inte konstigt.
Det är däremot givetvis att du kan det.
Ja, men däremot så tycker jag att vi har lärt oss väl ändå att Sverigedemokraterna är underskattade i den här typen av undersökningar. Men det är fortfarande intressant, så jag tror definitivt att de i folkmedvetandet egentligen så att säga ligger på en högre procentandel än vad de fick i SCB. Däremot så har de ju i förhållande till SCBs tidigare undersökningar minskat, vilket ju säger någonting.
Mm. Ja, såklart. Alltså, Viktor Bakrons grej var ju mer en glimt åt alla politiska kommentatorer som måste uttala sig om och om igen om opinionsläget och varför. Det jag tyckte var...
Men är inte han urdefinitionen av en politisk kommentator?
Mycket möjligt, men i så fall har han ju bara självironi liksom.
Ja, jo, men det kan man ju uppstå.
Men det var inte det jag tänkte säga, för jag tänkte ändå påpeka analysen. Det jag tänkte säga var, jag läste någonstans att analysen är typ att det främst är för att Moderaterna har liksom profilerat sig i invandringsfrågan. Eller invandringsfrågorna, det är ju knappast en. Den senaste tiden, eller senaste året, om inte annat. Även Socialdemokraterna har ju såklart gjort en gir. Men sen var det någon som la till, jag tror det var SVT, som la till att det eventuellt hade med SD-skandaler att göra. Men det är ju intressant, eller det jag tänker är ju att det är ju en kombination i de två.
Ja, förmodligen. Men det är ju konstigt om det biten nu. Det finns flera alternativa förklaringsmodeller. Jag vet att Socialdemokraterna har ju lagt om sin taktik ganska radikalt gentemot Sverigedemokraterna. Och man anser sig ha fått en hyfsad effekt på det. Nämligen att man inte fokuserar lika mycket på huruvida Sverigedemokraterna är rasister eller inte. Utan man fokuserar på att visa på att... de bedriver högerpolitik vad det gäller ekonomiska frågor för att försöka stjäla tillbaka LO-väljare och sånt där. Och det har ju visat sig, jag vet inte om det finns ett adekvat kausalt samband där, men det har ju ändå visat sig att Socialdemokraterna har gått framåt medan Sverigedemokraterna har backat.
Ja, absolut. Men jag tror ändå att det finns en poäng i att anledningen till att skandalerna ser ut att bita nu är att för
det finns ett alternativ kanske.
Exakt, för 2 år sedan så ju flykting- och invandringspolitiken radikalt annorlunda ut hos de två största partierna. Eller 3 år sedan blir det ju. Och då fanns ju då inte ett alternativ, så att säga.
Ja,
och det
precis.
Är ju inte jag som säger det, utan det är ju snarare Moderaterna och Sossarnas nuvarande politik.
Det har du förstås helt rätt i. Det är säkert en jätteviktig anledning att det numera finns, så att säga, rumsrena och legitima alternativ till Sverigedemokraterna utifall man vill ha en begränsad invandring.
På tal om skandaler och opinionsmätningar, eller opinionssiffror snarare. Den senaste tiden har det ju varit en hel del skandaler.
Mm.
Nu senast i raden, som säkert alla, framförallt de som har lyssnat på den här podcasten eller lyssnar på den här podcasten, inte har missat, så är det som inträffade i och med partiets landsdagar för drygt 2 veckor sedan. Du vet vad jag tänker på.
Jag vet precis vad du tänker på.
Men för sakens skull och för att friska upp minnet så tänkte jag spela upp ett litet anförande av lokalpolitiken Martin Strid från Sverigedemokraternas landsdagar 2017.
Tack så mycket för det. Nästa talare på turen, Martin Strid. Varsågod.
Tack. Jag yrkar bifall till motion KU14. Man kan säga att det finns en skala från 0 till 100. I den ena änden av den skalan, då man 100% fullt ut människa, human. Allt vi lägger in i det begreppet. I den andra änden då är man 100% mohammedan. Och alla muslimer finns någonstans på den skalan. Är man IS, då är man ganska nära 100% mohammedan. Om man är ex-muslim, då har man kommit ganska långt mot att bli fullt ut människa.
Det slog mig nu, när jag inte ser honom samtidigt som jag hör honom, att han har exakt likadan röst som Kalle Moreus.
Ja, det är sant.
Det var det enda jag såg framför mig när jag lyssnade på det här, att det är Kalle Murillo som står där framme och försöker avhumanisera 1,5 miljarder människor.
Mm. Nu menar ju inte du det.
Nej, jag menar inte att det var så. Men
inga
det var det
arga mejl nu.
Det var det jag såg framför mig när du spelade upp.
Som du kanske minns så var det här ju ett uttalande som blev otroligt uppmärksammat, och i och med att det skedde så det sändes på live-tv, och vi minns alla hur det blev ramaskri sekunderna efter att Martin Strid lämnat talarstolen. Vilket är intressant, såklart. För det var inte förrän dagen efter, det vill säga söndag morgon, som skandalen var ett faktum. Löpsedlarna fylldes med Strids nuna och journalister stod på kö för att få en kommentar från partitoppen. Sverigedemokraterna å sin sida fördömde uttalandet hårt. Minns du detta?
Ja, det gör jag. De var ju väldigt tydliga i det här fallet. De brukar ju kunna slira annars, utifall det är någon som de känner att de inte kan, så att säga, kasta åt vargarna som har uttalat sig. Men här var de väldigt tydliga.
Mm. Jag tänkte...
Men det är intressant att det blev en stor grej efter att vi hade tagit upp det. Mm. Och vi ska ge oss själva lite cred.
Klappa axeln, vad duktig.
Ja, precis. Men jag tyckte ändå att det var lite lustigt när jag läste i Aftonbladet att de refererade till det här uttalandet, och så skrev de avslöjade inte rasistmän.
Mm.
Det var väldigt generöst att säga att vi avslöjade det när någonting som man har sagt i Drexen TV.
Ja.
Det är det som är så behagligt som är att granska det här partiet, att deras skandaler utspelar sig i Drexen Riks-TV.
Fast jag tycker du har en bra poäng där. Jag vet inte om jag eventuellt kommer snudda vid det sen, men du har en väldigt bra poäng, för grejen var ju, precis som du säger, att det sändes i livesänd TV mitt på dagen, och det är alltså delar av Sveriges journalistkår är på plats för att bevaka det här partiet.
Mm.
Och ingen, överhuvudtaget ingen, uppmärksammar det här. Och det var ju egentligen bara en slump att det sitter ett antal nördar, eller i det här fallet en nörd, och tittar på det här och tänker att, oj jävlar,
Ja,
det säger snarare någonting om bevakningen av det här partiet, skulle jag vilja säga.
Ja, precis. Man kan ju ta den vinkeln också. Jag tog mer vinkeln att Aftonbladet är väldigt generösa med cred. Den vinkel som du tog kanske har mer så här samhällspolitisk bäring, så att säga. Värt att diskutera lite mer. Var det den där klåparen på SVT som är känd från den här podden, avsnittet som väl heter Klåparen på SVT?
Det var den klåparen som var och bevakade SVT. Eller det åt var, SVT.
Ja. Det var han som var bevakare, ja, men det förklarar väl saken.
Det står till och med i texten till videon, lite ironiskt rullade förbi. I den här videon när han står och säger de här grejerna, då rullade förbi så här: Pontus Mattsson sammanfattar dagen. Klockan, bla bla bla.
Ja, just det. Utan att nämna ett ord om det här.
Däremot så såg jag han dagen efter. Så han satt i morgonstudion. Eller på morgonen där på. De hade någon sändning från landsdagarna då. Där de har någon programledare som hade in Pontus Mattsson. Och så frågade han så här: ja, vad säger du om gårdagen? Och så är det så här: ja, bla 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 och bla 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 och bla bla bla. Och så säger den här programledaren så här: ja, och sen så var det en annan uppmärksam händelse också.
Men vi ska också ta upp en annan fråga. Det var ett uttalande som har uppmärksammat, som det har blivit uppmärksamhet kring igår under debatten också.
Det var det. Det var just under kulturdebatten. Det handlade om islam, och det fanns en motion om att man skulle göra förändringar i beskrivningen av islam i principprogrammet. Och då var Martin Strid från Borlänge uppe och talade. Och han talade om att det finns en skala där man antingen det mellan 100% människa och 100% Mohammed, som han sa, alltså muslimer, och alla muslimer då befinner sig någonstans däremellan, det vill säga att muslimer då inte fullt ut är människor.
Jag kan bara säga det att på Sveriges Television och vårt sändningstillstånd så det här stämmer inte överens med vårt sändningstillstånd, eftersom vi står för alla människors lika värde. Så det här är ett uttalande som vi på Sveriges Television tar avstånd ifrån. Men vad hände sen med den här debatten och diskussionen som blev av det här?
Ja, det blev ingen vidare diskussion av det där, och den motionen vann inte. Partistyrelsen hade yrkat avslag och den blev avslagen också.
Om vi tittar mot dagen då, vad är mest intressant att följa här under dagen?
Så att, jag tänker inte såklart ifrågasätta Pontus Mattssons kompetens.
Såklart inte.
Men jag vill rikta mig till...
Du har ett poddavsnitt till Klåparen på SVT då du refererar till honom.
Jag vill rikta mig till Sveriges Television och föreslå att ni skaffar en ny expert på Sverigedemokraterna. Men ni har rätt. Jag har rätt att tycka det.
Det är klart du har rätt att tycka det. Jag är beredd att hålla med.
Jo, jag tänkte att vi ska lyssna på ett av de här fördömandena dagen efter som kom från Richard Jomshof. Det lät så här.
Ombudet Martin Strid sa igår i er kulturdebatt här på landsdagarna att i den ena änden av skalan man till 100% fullt ut människa, i den andra 100% muhammedan. Hur ser du på det här uttalandet?
Jag ser ju på det på samma sätt som alla andra i partiet. Det är klart att vi tar väldigt allvarligt, ser allvarligt på det här, och vi har ju också agerat. Jag menar, det är inte okej att uttala sig på det sättet naturligtvis, så det strider mot våra grundläggande värderingar. Det är klart att man måste kunna få debattera och diskutera ideologier, religioner och åsiktsriktningar och kunna göra det också väldigt tufft. Men att gå in och prata människovärde kopplat till det, det är någonting helt annat. Och det, för mig är det är rasism, och så uttalar man sig inte. Och det är klart att vi ser väldigt allvarligt på det. Vi kommer att agera också, och vi kommer att agera ganska snabbt. Så att,
vad tycker du ska hända med den här medlemmen och ombudet?
Jag anser att han ska lämna partiet, och gör han inte det självmant så förutsätter jag att medlemsutskottet landar i ett beslut som innebär att han ska uteslutas.
Är det inte väldigt lustigt att höra, vilket jag tänkte på då det här briserade också, att höra så många seriösa människor på ett helt seriöst sätt använda ordet muhammedan? Det blir så väldigt roligt.
Men som sagt, Richard Jomshof här i TV förklarar att det här är helt oacceptabelt. Konstaterar att partiet har gjort största möjliga effort och har redan inlett ett uteslutningsärende mot Martin Strid.
En annan sak som jag tänkte på förut, jag vet inte om du hade tänkt komma in på det, men det han nämner där är ju att man ska inte koppla de här diskussionerna till någons människovärde, därför att det han säger implicit är att ens människovärde ju är okränkbart, eller hur?
Mm-hmm. Nej, men det är ju... vad du tänkte. Ja, kör.
är inte det väldigt okaraktäristiskt Sverigedemokraterna? Alltså de brukar ju inte vilja prata om människovärde. De menar ju bara att det är en klyscha för det första. Och sen så har ju Jimmy Åkesson tidigare i alla fall intervjuer konsekvent och demonstrativt använt sig av ordet mänsklig värdighet snarare än mänskligt värde. Men det har de helt övergivit här, så de har liksom ändrat approach helt. Jag tror att för ett par år sedan så hade de haft en helt annan försvarsinställning gentemot det här. Nu lägger de sig ju verkligen helt platt.
Ja, man kan ju tycka att det är något hycklande kanske. Det ska nämnas också att Sverigedemokraterna poängterar att det första som hände på morgonen var att Martin Strid var inte välkommen in på sista dagen av de här landsdagarna. Problemet med allt det här var ju dock såklart att anförandet sändes live i rikstäckande tv klockan 16 på lördagen. Och klockan 9 på kvällen så publicerade vi det här klippet med Martin Strid. Alltså drygt 5 timmar senare. Och faktum var att alla eller i stort sett alla, förutom Jimmy Åkesson då, som såklart inte var där. Alla satt i den här salen, allt från högsta partitoppen till distriktsrepresentanter från hela landet. Mm. Så frågan som efter ett tag började dyka upp hos Sveriges journalister, det var om hela partiledningen var på plats, varför sa eller gjorde ingen någonting?
Ska jag svara på det? Nej. Jag kan berätta vad det handlar om. Det beror på att Sverigedemokraterna är ett rasistiskt parti, så de reagerade inte nämnvärt kanske.
Det kan vara så, men jag tänker inte lägga ord i mun på någon. Men det är också en parentes med tanke på att prata om journalisterna. Det tog ett tag innan man började ställa de relevanta frågorna. Det var typ fullt människor där inne. Varför sa ingen någonting?
Det är samma med journalisterna kanske.
Va?
Det är väl samma med journalisterna då kanske?
Att de inte sa någonting. Man borde vänt på kameran och fråga journalisten som stod bredvid.
Ja precis. Varför sa inte du någonting?
Men Paula Bieler till exempel, hon menade i Expressen att, citat, jag reagerade, men jag hade inte uppfattat helheten av det. Samt att, citat,
vad menar hon med att hon reagerade? Hon sa väl ingenting? Menar hon att hon gjorde en liten ryckning med handen eller någonting?
Mm, det är precis. Hon förklarade i ett annat sammanhang att hon till exempel gjorde en facepalm. Så här. Hon Julia Kronlid och Oscar Sjöstedt gjorde en facepalm. Typ.
Vilket ställningstagande.
Hon sa även att, citat, debatten var stängd. Det var sträck i debatten, så det gick inte att begära replik. Något som är lite ironiskt med tanke på att Sverigedemokraterna vid tidigare landsdagar, närmare bestämt 2015, inte verkar har haft några problem med att avbryta anföranden.
Har jag uppfattat det rätt då? Ja, det är merparten av landstagarna tycker så. Rickard Jomshof, partisekreterare.
Jag ber om ursäkt, vi måste ha ordning och reda här nu. Sträcker debatten i förslagen. Men vad gäller de förslag de har velat lägga till, kan de inte lägga till dem eftersom att det finns inget stöd för det i stadgarna. Antingen så röstar man för dagordningen eller så röstar man emot den. Men det finns ingen möjlighet att lägga upp någonting. För att de förslag man vill lägga upp kan man inte lägga upp. För att de ärendena har inte hanterats och de är inte stadgenliga. Så att det är väldigt enkelt. Så att nu får vi fatta beslut om vad vi fick.
Just det, den här gamla godingen hade jag nästan glömt.
Det här var alltså i samband med landstagen 2015 då partiledningen försökte tysta några röster som prompt ville föra in frågan om det var okej att utesluta hela ungdomsförbundet, som de tyckte var en landsdagarfråga där hela partiet skulle få vara med och tycka till. Det tyckte inte partiledningen i det här fallet.
Just det. Och det är intressant också att Rickard Jomshof, som ju inte är ordförande, steppar in och förklarar hur mötet ska gå till rent ordningsmässigt.
Men det roliga är att han har hållit några anföranden innan och sen så ska det gå till röstning och då rusar han upp för att han tycker att han borde få prata mer. Jag såg dock att Paula Bieler la in en brasklapp här och menade att det är ingen ordningsfråga, så därför kunde tyvärr ingen avbryta. Så här.
Mm-hmm.
Man kan ju tycka att man kan ha en ordningsfråga så här, är det okej att någon säger något sjukt rasistiskt från talarstolen så där på våra landsdagar när vi blir anklagade för rasism hela tiden? Det kan vara en ordningsfråga. men jag vet inte.
Ja, man hade ju också kunnat gå ut i efterhand, ta avstånd och inleda ett uteslutningsärende alldeles på eget bevåg.
Det kunde man göra. Även Björn Söder, den gamla gossen som var länge sedan vi hörde ifrån, i alla fall som jag minns.
Ja, han är inte så himla aktuell nu för tiden.
Men Expressen hade i alla fall fått tag på honom och han satt i lokalen. Men han jobbade dock på en uppföljare till den klassiska Sillamackan. Mm. Något som han förklarade i Expressen som följande. Citat. Jag lyssnade inte, men satt och jobbade med ett anförande jag skulle hålla. Tyvärr uppmärksammade jag inte det där och då. Jag tror tyvärr det var många som inte gjorde det. För då hade det nog blivit en omedelbar reaktion. Men jag fick ta del av det igår kväll. Och det var med bestörtning.
Okej, okay. Det var många. Han tror att det hade varit en, om någon hade hört det så hade det blivit en omedelbar reaktion.
Jajamensan.
Jag tycker att det är på förhand så här lite respektlöst mot den stackars Martin Strid om ingen lyssnar när han pratar. Trots då att han uppenbarligen har likadan röst som Kalle Moreus.
Det kan jag tycka att det är någonting som borde få folk att spetsa öronen. Men
bara där så borde ju folk vakna till. Om man sitter vid bänkraden och sover och sen så hör man att Kalle Moreus står och snackar. Det är klart man tittar upp och registrerar. Vad
är det för skön kille som har intagit scenen? Ja, men vi kan även konstatera att det verkar ju inte gå så vilt till på deras partidagar om halva salen sitter och sover.
Nej,
ingen uppmärksammade.
Nej, jag tycker lite trist verkar det faktiskt vara.
Men trots då att ingen lyckades höja ett finger och att tv-bilderna visar något helt annat så hävdar partiet att de såg mycket allvarligt på händelsen. I förra veckans Opinion Live påstod Paula Bieler i en debatt mot en eminent Simon Andersson från Interrasismen som enligt vår sida totalkrossade Paula Bieler.
Mm.
Jag rekommenderar alla lyssnare som inte har sett den att se det inslaget.
Det är alltid väldigt kul att se våra kollegor gå upp i tv-debatter. De brukar sköta sig alldeles exemplariskt. Mm. Så även denna gång.
Ja. I vilket fall, Paula Bieler stod i Opinion Live och påstod att man diskuterade det fruktansvärda i Martin Strids uttalande under hela kvällen efter att han hållit anförandet. Det lät så här.
Men jag menar med bestämdhet, alltså hade du varit på plats, hade du sett reaktioner, hade du sett hur personer gick ut därifrån, hade du sett de konversationer som finns, hur man diskuterar att det här måste tas tag i på en gång. Långt innan ni publicerade ert klipp så var diskussionerna igång om uteslutningar, om att han inte skulle få komma tillbaka dagen på hur man skulle agera det här, mot det här, för det är inte något som är acceptabelt.
Mm.
Men trots de här febrila samtalen fram till småtimmarna så verkade det inte som att alla verkade ha uppfattat samtalen. I alla fall inte om man heter Mattias Karlsson och blir intervjuad dagen efter själva händelsen.
Är det så att han har sagt det som det påstås att han har sagt och att han har menat det som det påstås att han har menat, då kan han inte vara medlem i Sverigedemokraterna. Och jag tycker det är jättebra att frågan därför snabbutreds nu. Vi kommer komma att besked inom 48 timmar kring huruvida han kan vara kvar i partiet eller inte. Har han sagt det som jag har hört att han har sagt, då kan han inte vara medlem i partiet. Det går inte.
Var du på plats igår när kulturfrågan debatterades? Det var ju då som han höll sitt anförande till en motion här.
Jag tror att jag var det, men det var ingenting jag reagerade på när jag satt där. För vi har ju diskuterat politik här nu, jag tror det är 15, 16, 17 timmar per dygn. Och det är väldigt många anföranden. Själv sitter man ofta och förbereder sina egna anföranden och man kan inte registrera allting som händer hela tiden. Det går inte.
Är det inte märkligt att ingen reagerade på vad han sa under gårdagen?
Det kan man tycka. Jag vet faktiskt inte. Jag tror att det var ett ganska speciellt inlägg i stort och att många upplevde kanske att man hade svårt att förstå vad han menade överhuvudtaget. Inte bara i just det här specifika nu omdiskuterade ärendet, men kanske överhuvudtaget. Och det kan göra att man bara helt enkelt inte reagerar så starkt eftersom man inte riktigt är säker på att man förstod vad han sa.
Mm.
Det finns så många nyanser av det som Mattias Karlsson säger. Först det här med att jag har inte hört uttalandet själv, men om du säger att om det är som du säger att han säger så är det ju såklart allvarligt. Men jag vet inte.
Jag tycker det är konstigt att om de har, som du sa, att om de har diskuterat det här hela kvällen, folk har stormat ut ur rummet och det, jag föreställer mig att, det har, att människor har gråtit och legat i fosterställning, som det låter på Paula Bieler i alla fall. Så föreställer jag mig ändå att Mattias Karlsson av ren nyfikenhet borde ha gått in och kollat på klippet själv.
Ja, mycket märkligt. Och det är mycket märkligt att en så pass prominent toppföreträdare i partiet inte har en aning om alla de här samtalen som pågick hela eftermiddagen och kvällen in på småtimmarna.
Ja, precis.
Väldigt märkligt. Sen gillar jag den här delen när han säger att det är väldigt kryptiskt, det han har sagt.
Det är svårt att fatta vad han menar.
Men å andra sidan så har han ju lagt in en brasklapp, för han vet inte riktigt vad som har sagts, men han har hört någonting om vad som har sagt. Så att det är ju, det kanske är svårt, men han borde ändå ha hört den här delen att om man säger det finns en skala där man kan vara 100% människa och på andra änden så man 100% mohammedan. Det känns ändå som essensen av det där talet, så han borde ju ha hört den delen, fast han inte har sett själva klippet i sig.
Mm.
Sen älskar jag brasklappen. Jag tror att jag var där, men jag vet inte. Det kan såklart vara så att Mattias Karlsson inte hörde, att han hade fullt upp med att sitta och pilla i sina papper och förbereda sitt tal. Och det kan ju vara så att han, alltså chefideologen, faktiskt lyssnade men tyckte att det var alldeles för kryptiskt för honom. Men det kan ju såklart också handla om att de främsta toppföreträdarna för Sverigedemokraterna gång på gång uttalar sig, ska vi kalla det, kryptiskt om muslimer. Mattias Karlsson, han har bland annat jämfört Koranen och Mein Kampf samt förklarat att det varken går att integrera eller assimilera muslimer. Även Jomshof har jämfört islam med nazism. Han har spridit propaganda som målar upp islam som en trojansk häst samt försvarat partikollegan Mikael Hess då denne stod åtalad för hets mot folkgrupp efter att han har sagt att våldtäkt är ett uttryck för islamsk kultur. Därefter så ska vi inte glömma att partiet åtminstone gjort 3 propagandafilmer inför olika val då de målat upp muslimer som ett hot mot Sverige. Dels den då man hade de här burkiniklädda kvinnorna som kom springande med barnvagnar. Och sen så har vi såklart den senaste i raden då man nämner orden våldtäkt, gruppvåldtäkt och könsstympning och sen lite subtilt lägger in en bild på en moské.
Mm.
Därtill ska nämnas att de ett tag delade ut Ingrid Carlqvists propagandaskrift Dispatch International till sina medlemmar samt att nämnda kvinna åkt runt och föreläst för partiets lokalföreningar.
Ja, precis. Alltså det du tar upp här är ju intressant eftersom att jag skulle vilja hävda att sverigedemokratiska, både liksom externa aktörer som Ingrid Carlqvist men också rena toppolitiker har ju själva uttryckt saker som i mina öron låter betydligt grövre än det som Martin Strid säger.
Mm.
Det enda som jag ser som en liksom viss skillnad i det uttalandet, det är det här med att även om man som muslim slutar vara muslim, om man frånsäger sig sin tro, då är man fortfarande inte 100% människa, men man har kommit ganska nära. För det antyder ju någon slags nästan rasideologi liksom. Men i övrigt så tyckte jag att det var ingen större skillnad mot hur Sverigedemokraterna från toppnivå har uttryckt sig tidigare.
Nej, och man är ju ganska tydlig i sitt eget principprogram och sin ideologi så att säga, att det är otroligt svårt, om inte nästintill omöjligt, för att muslimer att bli svenska.
Just det.
Just på grund av islam och att de är muslimer.
Precis, och där kan man ju också tänka på det här uttalandet i principprogrammet om att alla grupper av människor har så här nedärvda essenser. Det kan man ju tänka sig att Martin Strid också har tolkat och då tänkt att ja, muslimer kan ju sluta vara muslimer, men den här nedärvda essensen finns ju kvar. Så att de kanske kan bli 99% människor men inte nå 100 ut.
Jag har inte valt...
Jag förstår att Martin Strid blir förvirrad av det här.
Ja, jag har ju inte nämnt några lokala företrädare överhuvudtaget, men jag vill dock påminna om den mest fantastiska SD-hemsidan i hela Sverige som vi pratade om i den här podcastens begynnelse. Minns du detta?
Är det, vad heter det? Burlöv?
Burlöv.
Just det.
Faktum är att SD Burlöv hemsidan fortfarande ligger uppe. SD Burlöv är alltså en lokalförening i Sverige som på sin hemsida har, på den officiella sverigedemokratiska hemsidan som alla har blivit påprackade ut i Sverige. På den, de har den officiella sverigedemokratiska hemsidan, men de har lagt in en flik som heter islam. Och under den fliken så står bland annat att läsa att om Socialdemokraterna och Moderaterna vinner valet 2014, då kommer sharia-lagar införas i Sverige och kvinnor kommer inte få köra bil, homosexuella kommer stenas och hundar kommer att förbjudas.
Ja.
Men vad vet jag, Martin Strid är det stora problemet i det här sammanhanget.
Nej, men jag tycker att, håll med om det, är det inte konstigt det här att de lägger sig så platt? Varför försvarar de inte det här uttalandet som de har gjort alla gånger förut? Och sagt att ja, det kanske är lite klumpigt uttryckt, men här så börjar de prata som värsta jävla sossarna om människovärde och liksom sådana där andra uttryck som vanliga politiker slänger sig med. Och som sagt, Paula Bieler, hon börjar prata om att folk stormar ut och de har diskuterat det hela natten lång. Det framstår inte som trovärdigt. Vad har hänt?
Gjorde du precis någon form av skala där du kan vara socialdemokrat i ena kanten och sverigedemokrat i andra, eller jag vet inte riktigt vad som händer där. Men jag måste...
Ja, men det finns väl en sån skala, det kallas ju höger-vänster-skalan. Fast i och för sig, sossarna är väl inte längst ut till vänster där, och sverigedemokraterna kanske inte längst ut till höger heller, men de befinner sig ändå på olika ändar av skalan.
Okej, bra räddning. Jag vill nämna det också, jag har inte tagit upp Jimmie Åkessons reaktion på det här, men han satt ju i en intervju med SVT Agenda. Och för det första så han, om man ska ge han det, så var han ju den enda som kanske höll sig till partilinjen. För att han säger att det är vedervärdigt det han har sagt, men han kan inte avgöra om det är rasism eller inte.
Just det såg jag också, och då började jag känna igen SD-retoriken igen. Det gjorde mig lite tryggare i universum på något sätt.
Mm. För du kan liksom ta avstånd från själva uttalandet som jag ändå tänker mig var lite för... rakt på, även för
lite för, ja precis, lite för så där blommigt språk kanske, men det är ju ändå en bagatell i jämförelse med vad många sverigedemokrater genom historien har uttryckt. Mm. Så jag tycker att den här rena kapitulationen inför medierna är väldigt okaraktäristisk i Sverigedemokraterna. Jag funderar på vad den här taktiken kommer sig ifrån.
Jo, men,
hur har man resonerat när man har kommit fram till att det är så här vi ska hantera skandaler i framtiden? Så har man ju aldrig tänkt förut.
Nej, men jag tänker, och det är väl lite ambivalent nu, hållning från Sverigedemokraterna. För samtidigt som man ett långt tag nu har hoppats på en öppning, framförallt mot Moderaterna då, även möjligen mot KD, alltså i alla fall från sverigedemokratiskt håll, så har det... Och då återgår vi till min känsla här igen. Men känslan är ju att man har försökt att liksom låtsas som att det här är något som nolltoleransen tar hand om. Det är bara liksom lokala dårar. Så å ena sidan, att man har jobbat så. Att man liksom verkligen försöker få det till att, men det är inget sånt här som finns i partier. Man har försökt tona ner allt sånt där. Å andra sidan så har man ju den här nybakade valfilmen också. Som är ganska... aggressiv, inte minst för att man målar ut Sverige som ett apokalyptiskt land, men också för att man då attackerar socialdemokratin och Moderaterna så hårt tillsammans med media då.
Mm.
Så att det är ju väldigt ambivalent från deras håll vilken linje man ska gå. Men jag, ja, menar, jag menar att de uttalanden från företrädarna angående det som Martin Strid säger, så är det ju förmodligen så att man vill tona ner och försöka slänga honom framför bussen så att säga.
Jo, absolut. Det fattar jag också. Men jag tycker att det är uppenbart att de har gjort en förändring i sin taktik när det gäller mediehantering. Och jag funderar på hur de har resonerat när de kommer fram till att de ska göra den omvändningen i sin taktik. Därför att jag tror inte, alltså med tanke på vad som har hänt det senaste året med Donald Trumps valseger och allt det här, då borde man kanske tänka tvärtom, att aha, vi behöver aldrig be om ursäkt för någonting. Folk älskar det här. Det kanske är det vi ska prova, men de har ju valt att gå motsatt väg. Och jag funderar på hur de har resonerat där, för jag tror inte de kommer tjäna på det. Jag tror att vi kommer få se liknande skandaler gång på gång nu under det här valåret som stundar, och om de då ska lägga sig platt och låta som en jävla sossar i tv-intervjuer, då tror jag inte att de kommer nödvändigtvis att de kommer tjäna på det. Jag tror att då kommer deras egna väljare kanske att känna att de kanske är rasister ändå och som sagt kunna rösta på Moderaterna eller någonting istället, som är ett legitimt parti men som fortfarande förespråkar en restriktiv invandring nu för tiden.
Mm. Jag tycker det är kul att du både lyckades använda Socialdemokraterna som ett ideal men också som ett skällsord.
Jag är kreativ på det viset.
Ja, det är bra, det är objektivt. Jo, just det, på tal om det här Martin Strid-uttalande, i vilken kontext det utförs. Det var så att det var under en kulturdebatt och i stora drag så handlade den här motionen om att man ville göra en omskrivning i principprogrammet där man skulle skriva att muslimer mer eller mindre, ja, men dels att man skulle begränsa invandringen från muslimska länder starkt, att de är svårintegrerade och svårassimilerade in i Sverige, men också att FN:s deklaration för mänskliga rättigheter inte tillåter vissa religiösa uttryck, något åt det hållet. Det som jag noterade som var intressant med just den här motionen, det var att den var skriven av ingen mindre än SD:s egen islamexpert
Bertil Malmberg.
Bertil Malmberg.
Det var som fan, det var länge sedan vi hade något nytt med honom i den här podden.
Mm, men Bertil Malmberg, en man med livlig fantasi, med lite för mycket tid att läsa för mycket saker på egen hand. Så här lät det när Människor och tro för några år sedan intervjuade nämnda Bertil Malmberg och hans förehavanden med islam inom partiet.
Och i Bertil Malmbergs retorik finns tydliga spår av counter-jihad-rörelsens konspiratoriska teorier om att det sker en successiv ockupation av Europa.
Jag är övertygad om att en del av den här invasionen av migranter hit, speciellt från muslimska världen, det är en del av smygande jihad. Ställt jihad. Hur många tror att om det är riktiga flyktingar i en del av de där länderna kan hosta upp plötsligt 100 000 kronor? Jag kan inte göra det, fast jag är inte en flykting. För att betala flyktingsmugglare att ta sig hit. Jag är övertygad om att i många fall ligger oljepengar bakom detta som en del av jihad.
Det här var alltså Sverigedemokraternas egna islamexpert Bertil Malmberg som reste runt i olika lokalföreningar och föreläst om islam för partimedlemmarna.
Mm.
Och det är kanske det här som gör Martin Strids öde till det mest tragiska med hela den här historien. Jag menar, han är inte annat än en förvirrad man som enbart tagit del av partiets officiella propaganda om islam och muslimer. Bland annat från mannen som alltså skrev motionen som Martin Strid skulle komma upp och kommentera. Martin Strids stora misstag dock, det var att han berättade om partiets officiella strategi i nationell live-tv. Eller förlåt, jag ska omformera. Han berättade om den i nationell tv och var samtidigt en man som partiet lätt kunde kasta under bussen. Till skillnad från vissa andra. Och det här, det blev ju i sin tur ganska skrattretande uppenbart bara några dagar efter det att Martin Strid självmant valde att lämna partiet. Vet du varför?
Nej.
Okej. För härom veckan...
Gud vad du håller mig på halster där.
Härom veckan så friades riksdagsmannen Kent Ekeroth från alla anklagelser om ringa misshandel. Och detta i Högsta domstolen. Högsta domstolen som till skillnad...
Det är helt spår nu.
Ja. Från tingsrätten menade att det inte motbevisas att Ekeroth handlat i nödvärn. Alltså, en man som kommit att utgöra sinnesbilden för muslimhat inom Sverigedemokraterna och som till skillnad från Strid fick stående ovationer av samma partiledning som fördömde det här om veckan. Och det här efter att Ekeroth feberyrat om ett muslimskt erövringskrig i nationell tv direkt sänt från partiets landsdagar 2009. Det lät så här.
Men idag så står inte vi i Europa inför ett militärt hot. Vi riskerar inte att går under i ett regelrätt krig. Däremot så hotar Sverige och västerlandet att gå under i en stilla suck. Och vi är idag inne i en ny fas i ett uråldrigt krig. Vi har inte inlett det. USA eller Israel är inte skyldiga till det, vilket man hör ibland. Detta är 1400 år gammalt. Och det har inte förändrats nämnvärt under den här tiden. Vi ser en process där muslimsk invandring leder till muslimska enklaver och krav på religiös särlagstiftning. Och impulsen är densamma som under de arabiska och de turkiska erövringskrigen. Impulsen att islam ska dominera men inte domineras, som Mohammed själv uttryckte saken. Och denna idé om jihad som krigföring i vid mening med flera olika medel går tillbaka hela vägen till Mohammed. Demografisk expansion och smygislamisering när de är få till antalet och svagare. Regelrätt krig och maktövertagande när man har blivit fler och starkare. Så det vi upplever i Europa idag, det är absolut ingenting nytt. Det har hänt tidigare. Det lever nu miljoner och åter miljoner muslimer i Dar al-Harb. Krigets hus, som är deras beteckning för icke-muslimskt land. Detta kan vara slutet på det fria och öppna samhälle som vi värnar. Det jag vill ha sagt, det är att vi måste bekämpa denna imperialistiska ideologi och de samhällsförändringar den oundvikligen för med sig. Miljoner av europeer och amerikaner gav sina liv för ungefär 60 år sedan för att försvara Europas frihet. Det krävde, som Churchill sa, blod, svett och tårar. Och idag är vi på väg att utan strid ge upp allt det som så många offrar sina liv för. Vi är på väg att dö ut i en stilla suck. Och det är en stor skam.
Om den här domen är bra eller dålig för partiet, det tvistar de lärde om. Det vi kan konstatera är dock att Ekeroth än en gång får lämna justitieutskottet, men att han själv meddelar att han kommer ställa upp för omval i riksdagen 2018. Om partiet kommer att sätta käppar i hjulet för det, det återstår att se.
Då börjar detta avsnitt av Inte Rasist Men podcast att lida mot sitt slut.
Jag tycker det är kul att du säger så nu. Du borde ju snarare säga det när det är typ så här 2 minuter kvar av det jag pratar om.
Varför det?
Ja, för du säger att då börjar det ta sitt slut.
Nej, men vet du, jag har faktiskt tänkt på det. Att alltid när jag ska avsluta de här avsnitten så säger jag nu är veckans avsnitt slut. Sen så börjar du babbla på om någonting i 5 minuter för jämnan. Så att det är lite fel att säga att det är slut. Då missar folk ditt avslutande babbel.
Jag hade det där någonstans i bakhuvudet också. Att det är så att jag kan ge dig att det är korrekt av just den anledningen. Att det börjar ta sitt slut och så kommer det fortsätta med 10 minuter babbel.
Just det. Vad ska vi babbla om den här gången?
Jag tänkte att återigen uppmärksamma Simons debatt i Opinion Live.
Det är bra.
För det han gör där som är så tacksamt, det är att han attackerar Paula Bieler med sverigedemokratiska toppföreträdare.
Mm.
Och framförallt Kat Ekeroth, som jag ändå tycker att vi bör nämna lite. Vad tänker du om den här domen?
Det första jag tänkte på, det var att jag fick tillbaka ett sånt här gammalt minne när du spelade upp det här klippet från landsdagarna 2009. Det var på min 18-årsdag faktiskt. Jag kommer ihåg att jag satt i mormors soffa och kollade på det där. Och det var typ min första kontakt med Sverigedemokraterna. Och sen dess har Kent Ekeroth på något sätt varit ständigt närvarande i mitt medvetande. Fram till nu hade jag hoppats på. För att han nu skulle försvinna. Nu verkar det ju lite oklart vad som händer. Utifall han blir utesluten eller inte nu när han har friats.
Det är klart
från,
att han inte blir.
Ja, inte utesluten. Men att han kanske inte får ställa upp som något toppnamn på riksdagslistan till nästa val.
Ja, det är mycket möjligt. Alltså, det hade kanske varit det skönaste för dem om han hade inte kommit med där igen. Mm. Att han hade försvunnit lite snyggt i smyg. Men jag noterar 2 saker. Det ena är att hela det avsnittet jag gjorde i våras om att Ted och Kent Ekeroth skulle lämna, det är ju inte så relevant längre.
Nej.
Och det är ju lite tråkigt. Jag rekommenderar er att lyssna på det ändå.
Jag vet vår vän och kollega Henrik Johansson, han har ju hela tiden hävdat att, alltså att han på ett sätt hoppas att Kent Ekeroth frias i hovrätten eftersom att det sätter Sverigedemokraterna i en så knepig situation.
Mm. Men det har han ju faktiskt helt rätt i. Däremot så konstaterar jag att han lämnar självmant justitieutskottet. Men man kastar inte ut honom. Men han är själv helt, anser själv att han kommer ställa upp för riksdagen 2018. Då kan du, han kan ju komma in på personröster eller så.
Jo, det kan man ju alltid göra. Såklart.
Och det kan ju bli knivigt, såklart.
Vi kan ju också bara nämna för alla de som lite så här förnöjt roar sig med att konstatera att man hade rätt angående vad som hände den där kvällen, så kan vi bara säga att domstolen har ju inte kommit fram till att Kent Ekeroth agerade i nödvärn. Utan man har däremot inte, alltså åklagaren har däremot inte kunnat bevisa att han inte har agerat i nödvärn. Det är ju en viss skillnad där. Man har inte kunnat motbevisa det påståendet, så att säga. Tack vare ett, i vanlig ordning, väldigt skickligt försvar från advokat Johan Eriksson, som är Sveriges bästa advokat.
Jag tycker att det var skönt att jag la in en brasklapp i förra avsnittet med att det är osäkert hur det är, den här utgången kommer att vara.
Jo, men precis. Mm. På tal om människor som är lite så här nöjda och klappar sig själva på axeln på ett jävligt äckligt sätt, så läste jag Sverigedemokraternas Twitter idag också, som en del av min research. Då hade man retweetat Tobias Andersson, som väl är ordförande för SDU.
Så är bestämt.
Just det. Och då,
av partiledningen. Ja,
ja, precis. Inte av medlemmarna, utan av partiledningen. Men då refererar han till det här senaste avslöjandet om de som har blivit gripna för människohandel i samband med ett organiserat tiggeri. Det här har du säkert läst om idag.
Jag flashar förbi, ja.
Han skrev att, tänk att det funnits folk som dyrt och heligt lovat att detta inte förekom. Hoppas de skäms en dag som denna. Det här retweetade alltså Esterix. Jag tycker det är väldigt lustigt att vara nöjd och klappa sig själv på axeln en sån gång. Jag tror inte att det är någon som har sagt att det inte kan förekomma människohandel i samband med tiggeri. Däremot så har man ju sagt att det inte finns någon data som tyder på det förrän nu. I det här fallet då, det gäller ett 20-tal brottsoffer. Det innebär ju givetvis inte att alla människor som tigger är utsatta för människohandel.
Mm.
Jag tycker det är lustigt att man klappar sig själv på axeln för att jag sa det här ett år innan det fanns något som helst bevis för att det är så.
Men jag menar, det är väl...
Det är ganska dumt, vill jag hävda.
Det är väl i stort sett så Sverigedemokraterna jobbat sedan 1988.
Att man häver ur sig så mycket påståenden som möjligt om diverse olika invandrargrupper, och sen det som fastnar, det fastnar helt enkelt. Resten faller i glömska.
Jo, men exakt. Det hade varit jätteintressant att ta upp alla påståenden och all propaganda som har vällt ut från det här partiet i 30 års tid och faktiskt titta på hur många gånger man har prickat rätt, så att säga.
Ja, och som sagt, det här innebär ju inte att varenda människa som tigger i Sverige lever under trafficking och liknande förhållanden och är en del av någon slags slaveri. Det vet vi ju inte. Däremot så har polisen gjort ett tillslag, vilket är skitbra, mot organiserad människohandel. Vilket alla tror jag har förstått att det kan förekomma även när det gäller tiggeri. Med det sagt, ska vi ta och runda av?
Ja, men jag måste ändå ge oss själva en stor klapp på axeln. Inte för avslöjandet från landsdagarna, som Aftonbladet valde att kalla det. Vi är nördar med allt för mycket tid. Däremot så vill jag ge oss själva en klapp på axeln för det Paula Bieler sa i Opinion Live i debatten mot Simon.
Mm-hmm.
När hon sa att det är på grund av sådana som er som vi får ett dåligt rykte och folk tror att vi är ett rasistiskt parti.
Ja, just det. Jag har faktiskt hört den försvarsmekanism eller den försvarslinjen förut.
Mm.
Att de drar till sig en massa rötägg på grund av att folk rapporterar om att de rasistiska saker som sägs inom SD.
Mm. Det Linus Bylund har bland annat gett uttryck för, den åsikten att det är till exempel mediernas fel som är så elaka så att de pekar på vad som händer i partiet så att folk dras till det. Sen det här är ju i sig en light-version av den teorin som Granskning Sverige gillar att trycka fram i olika tweets och sådär, som är lite mer avancerad, och den går ut på att vi är anledningen till att Sverigedemokraterna växer i opinionen. För de menar att det finns en korrelation mellan våran tillväxt och Sverigedemokraternas tillväxt. Eller det finns, ja, det finns en korrelation mellan det. Men
det har de ju pratat om förut, ja. Men de verkar ju helt nöjda med den typen av uttalanden som vi drar fram. Det är väl det de försöker säga där, att det är det svenska folket vill ha egentligen.
Exakt.
Det verkar inte partiledningen hålla med om.
De kommer aldrig längre till att den där korrelationen, framförallt inom samhällsvetenskapliga områden, förmodligen inte baseras på ett sånt lätt samband.
Nej, precis.
Att vi ökar och de ökar. Det kan ju vara så att de ökar och vi parallellt med de ökar på grund av att de ökar.
Man skulle kunna säga att vi ökar på grund av att Sverigedemokraterna ökar. Mm. Snarare än motsatt, menar jag. Det kanske,
deras tolkning var ju motsatsen.
Ja, precis. Men det kanske är en mer rimlig förklaring att det hänger ihop på ett annat sätt. Mm. Att Sverigedemokraterna blir mer och mer top of mind ju större de blir. Och därför så blir vi också större. Eftersom att vi granskar dem. Jag vet inte. Men det här, som sagt, det här är inte heller baserat på någon akademisk studie. Om nu Granskning Sverige har hört talas om sådana, det vet jag inte.
Mm, vi kan rikta blickarna mot någon politisk kommentator i stil med Lena Melin. Hon har säkert något snusförnuftigt att säga om den här frågan.
Det tror du. Tror inte hon kunde bli så mindre, ärligt talat.
Åh, kan vi inte bara slutligen nämna den här Katarina Janers-grejen?
Vad var det?
Har du missat det?
Jag tror det. Det är så mycket Katarina Janouch nu för tiden så att jag hänger inte med i alla svängar.
Ja, men jag kan bara ta det som en sån liten anekdot här på slutet. Eller en liten blänkare. Katarina Janouch, det är någon som har skrivit, det är någon av hennes läsare som har skrivit på Facebook. Jag antar att det är en läsare. Hon har skrivit på Facebook att hon går in på Arlanda och sen så får de förklarat för sig att det finns inga Katarina Janouch böcker där. De har plockat bort dem. För
det hörde jag, just det.
Ja. Men jag tyckte det var lite kul, och Pocket Shop då, som var de anklagade, de har gått ut och sagt istället att grejen är att Katarina Janouchs böcker finns där, men man har plockat ut delar ur sortimentet med den enkla anledningen, enligt inköpschefen på Pocket Shop, att Katarina Janouchs böcker säljer för dåligt.
Just det.
Det här är någonting som Katarina Janouch vägrar acceptera och anklagar Pocket Shop för att hon har blivit bortplockad för att de tycker att hon är rasist.
Det är väl det som kallas, det är ett typexempel på kognitiv dissonans. Att man utesluter alla rimliga förklaringsmetoder som talar emot ens egen sak.
Jag tänker mig
att istället titta på konspirationsteorier för att förklara varför ens böcker inte säljer.
En annan människa ligger nära till hans i den här frågan. Och det är ju Inger Carlqvist när hon menar att Dispatch International inte gick så bra på grund av att folk var rädda för att få den brevlådan. Att de skämt.
Just det.
Hade ingenting med att göra med att tidningen var skräp och ingen ville läsa skiten.
Nej.
Och som jag nämnde förut, inte heller det faktum att Sverigedemokraterna delade ut den till sina medlemmar räckte för att tidningen skulle gå bra. Det säger ju någonting.
Ja, man får ju viss draghjälp där, kan man ju säga. Tråkigt.
Den var säkert jättebra.
Nej. Det tror inte jag.
Nej, men vadå, det säger ju sig självt. Alltså, det var bara det att folk inte ville läsa den för att de var rädda för att brevförarna skulle titta snett på den.
Ja, detta ständiga dilemma.
Du traskar ut med i morgontofflor och med en kaffe i handen och går ut i brevlådan. Och där står brevbäraren och tittar.
Blänger på dig. Jag har faktiskt jobbat som brevbärare. Jag tror nog att jag skulle unna mig att blänga lite grann utifrån jag var tvungen att dela ut Dispatch International till någon.
Okej, okay. Så du bekräftar tesen alltså. Okay.
Mm. Men jag håller ju på med det här också. Så jag tror att jag kanske är mer engagerad i den typen av frågor än de flesta brevbärare.
Mm. Bra, mejla gärna om du också skulle blänga på människor som får Dispatch International i brevlådan. Det kan du göra på podd@interasistmen.se.
Mm-hmm.
Och sen så måste jag också nämna, eftersom vi inte har med det här avsnittet heller, vilket är medvetet idag, inte att vi har glömt, och det är just den här soundboarden.
Just det.
Den enkla anledningen är att jag inte hann koppla in det här innan sändningen nu. Klockan är 11 nu på kvällen och vi behövde köra. Vi har en sån där liten dosa här på radion som man faktiskt kan göra det.
All right.
Mm. Jag ska försöka få in den ändå.
Det låter bra tycker jag. Men nu är klockan som du sa 11, så nu ska vi runda av detta.
Mm. Jag ska upp och jobba imorgon på mitt icke-fackliga arbete.
Det är helt omöjligt. Alltså.
På mitt icke-fackliga arbete. Du vet vem Uvelle va? Rebecca Widmo Uvelle.
Jag har läst det. Ska vi ta den grejen också?
Ja, jag måste bara säga det. Alltså, jag är så jävla tröttsam. För hon menar ju att vi då är finansierade av arbetarrörelsen.
Mm.
Och jag vill bara säga till henne att du kan ju inte bevisa att jag är finansierad av arbetarrörelsen.
Men den är seglivad, den där myten. Alltså.
Ja, men det är helt sjukt. Hon skrev en uppdatering idag där hon skriver så här: ja, det kanske inte är så att de finansierar dem med pengar. Men det är så att de har fått sina löner därifrån. Ja, i bemärkelsen då, som hon har hittat, att Henrik Johansson då på Interrasismen, att han då har jobbat för arbetarrörelsen.
Mm.
Och då får han då sin inkomst därifrån. Och det är nog konspiration, för då är det nog alltså i smyg så att arbetarrörelsen har lurat Henrik genom att ge en lön som är tänkt att gå till Interrasismen. Alltså ett projekt som han förde fram till arbetarrörelsen inledningsvis, som de sa nej till, så han blev förbannad och satte igång det själv och sen drog till sig en massa människor med olika politisk bakgrund.
Mm.
Som har uttalat från början varit apolitisk.
De visste att han ändå skulle maska på jobbet och hålla på med IRM under arbetstid, så att de behövde inte uttala att ge honom lön för det. Mm. Kanske var så de resonerade.
Mm. Men så jävla tröttsam människa.
Mm, ja, verkligen. Ja, men i så fall skulle man ju lika gärna kunna säga då att det är Postnord som finansierar oss. För att jag har ju fått lön från dem.
Ja, och jag som då jobbar kommunalt, då anser jag att det är Uppsala kommun som finansierar.
Ja, det är härligt.
Jag ska skicka ett brev till kommunkontoret och kräva ut högre lön, antar
jag. Ja, jag skulle skicka ett brev och kräva att liksom hejda sig lite grann i sin subjektiva... Så det ser inte så snyggt ut att kommunen håller på och sprider anti-SD-propaganda på daglig basis.
Nej. Jag undrar hur hon tänker med så här tydliga människor som har med, som varit öppet med till exempel Linnea som hade varit med i MUF och Oskar Schau som var liberalerna. Liksom.
Mm.
Jag antar att de också var någon liksom infiltratörer i högern för att liksom propsa på fackföreningsrörelsen. Och
det är mycket möjligt. Att det är så de ser det.
Dra åt helvete.
Mm. Det får bli de avslutande orden för den här veckan. Som sagt, maila oss på poddet@interrasismen.se så hör vi av oss. Och om inte det så hörs vi igen. Om ett par veckor.
Ja, jag vill bara bjuda på en soundboard-knapp.
Mm.
Och det här är till Rebecca Widmo Uvelle.
Ni kan helt enkelt dra åt helvete. Oj, där kom jag in också. Ja.
Nu är vi två.
Nu var vi igång med den där också. Ja. Bra, med det. Tack så mycket, så hörs vi igen snart. Hej då.
Hej då.